ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Podplay.
Mina damer och herrar, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Hockeypuls podcast. Idag sitter jag i Umeå med en färsk Löventränare i form av Viktor Stråle. Och du bjöd på en liten bomb precis innan inspelning här, i alla fall för min del. För jag tror att du är den första hockeytränaren i Sverige som inte dricker kaffe.
Ja, så jävla illa kan det vara ibland.
Varför inte, undrar man ju då?
Ja, jag en gång för ett tag sedan när jag spelade själv så hade jag magsjuka, varav en tränare sa till mig att drick 3 koppar kaffe kallt så blir det skitbra så kan du spela sen. Och jag har nog aldrig spytt så mycket i hela mitt liv som jag gjorde då.
Okej. Okay. Ja. Så du avvänjade dig på något sätt kaffe för all framtid där och då då?
Ja. Aha. Men jag är lite av en koffeinmissbrukare ändå, använder mycket energidryck och så vidare för att överleva dagarna.
Den nya tränargenerationen kanske?
Ja, kanske.
Ingen frukost, ingen lunch har inmundigat här. Så man undrar ju, vi spelar in vid 12.38 just nu, hur du kan stå på benen?
Ja, det är väl, jag fastnar i saker och ting så då glömmer man bort det. Men frukost brukar jag hoppa, men lunchen brukar jag vara ganska noga med. Men den försvann nu också.
Du har hunnit med 5 matcher,
ja.
Just nu när vi sitter och spelar in det här. 5 segrar. Det jag är nyfiken på är, innan du klev in i den här arenan och blev Lövens huvudtränare, hur betraktade du föreningen utifrån innan du tackade ja till uppdraget?
Menar du den här säsongen eller överlag?
Björklöven som klubb. Mm. Dess hierarki, eller plats i hierarkin i det svenska hockeysystemet, supporterskapet, hur den har skötts under de senaste åren, framtiden. Egentligen någon slags helhetsbild, tänker jag här.
Det första som slår mig är väl historia. Anrik klubb. Mycket fans runt omkring. Numera en välskött förening. Ett topplag i Allsvenskan. Så nära SHL man kan komma egentligen. Organisatoriskt och hur klubben sköts.
Och det kanske var det som lockade med att tacka jag också.
Svar ja.
Berätta lite mer när Per Kenter ringer och säger att Viktor, vill du köra det här?
Ja, först blir man ju väldigt smickrad, givetvis. Sen behöver man ju, även om man har kollat mycket allsvenskan, jag har ju varit entledigad från mitt tidigare uppdrag, som det så fint heter, sparken med ett mer klarspråk.
Precis.
Man har kollat ganska mycket hockey och haft bra koll, men sen när man ska ta över någonting så blir man ju genast lite mer kritisk och behöver titta på vad är det som gör att det ser ut som det gör. Positionen är ganska bra i tabellen, men spelmässigt, vad är det som inte stämmer för siffror och så vidare man har sett och så där. Har inte stämt riktigt överens med så mycket poäng man har tagit. Så det var det väl att göra en grund...
Vi stannar där. Ja, vi stannar. Vad fastnade du vid när du tittade igenom de siffrorna då? Var det som inte överensstämde så att säga?
Nej, men man drev väl inte matcherna. Och jag tyckte när jag såg på det lilla jag tittade på, man han uppfattade var väl att det var ganska enkelt att ta sig in i zonen på Björklöven. Man fick ganska mycket över sig hela tiden. Men man fick kämpa ganska hårt själv för att skapa någonting. Men å andra sidan var man väldigt duktig på att skapa. Det var väl det som slog mig så här direkt.
Och de två bitarna, hur korrigerar man det på rätt kort tid? För nu är grundserien över om 1,5 vecka och sen börjar slutspelet.
Ja, då måste jag gå djupare in i det direkt.
Ja, det gillar jag.
Ja, så att det var så att först och främst så fick jag ju egentligen titta när jag fick frågan. Då var det ju snabbt in, gå igenom så många situationer som möjligt. Titta video, bara video. Både enstaka situationer men även helhetsbilden i spelet då. Varav jag kom fram till tre stycken alarmerande saker som jag tyckte. Då gick jag sedan in och kollade om det stämmer överens siffermässigt, statistiskt. Fick jag stöd från det. Sen tog jag även hjälp av en extern statistiker, vars namn jag inte kommer nämna här. Som valde
kan
att...
Kan du inte droppa det?
Nej,
då?
Jag droppar inte den. Aha. Men som kollade på det utifrån sett och bara siffrorna och fick stöd i det jag såg. Och då landade jag i att det var egentligen tre saker i spelet utan puck. Och då frågade jag mig själv, klarar jag av att sätta detta? Är jag kapabel? Har jag rätt redskap? Har jag rätt kunskap? Och då landade jag att svaret var ja. Och jag kände att det här kan jag ta tag i. Laget visste jag var i bra harmoni trots allt som har hänt. Jag visste att det var en...
Hur visste du det?
Jag pratade med Per och jag pratade även med lite folk runt omkring som hade bra insyn.
Du vet, Per säger ju såklart in det. Om han vill ha dig som ny
huvudtränare. Jo, men jag,
gröna
litar inte bara på en källa utan jag var tvungen att kolla vidare med lite fler.
Bra, bra.
Ja, och fick en bra känsla. Då valde jag att tacka ja.
Men de där tre sakerna du pratade om, hur tycker du att ni har korrigerat dem så här långt?
För bra, för att jag känner mig nästan naiv när jag säger det, men...
Vad är det ni har gjort då?
Ja, men,
bjud på lite detaljer.
Ja, jag ska bjuda på lite detaljer utan att gå in för djupt i det.
Ja, vi ska inte avslöja allt för mycket på motståndarna här.
Vår forecheck har vi förändrat. Och vi har ju, det blir ju liksom, det är ju cirkulärt allting. Det är inte bara ett fel, utan förändrar man någonting så måste man förändra i allt lite grann. Sen är det små förändringar och lite större förändringar. Men forechecken var en sak. Och även då givetvis var vi sätter puckarna för att kunna forechecka fast lagen.
För ett amatöröga så ser den ju betydligt mer aggressiv ut än tidigare i alla fall.
Ja.
Är det något du har tryckt på?
Ja, givetvis. Men det är också var vi sätter pucken så att vi kan vara aggressiva.
Beror det på motståndarna om det finns en svag och stark sida exempelvis? Eller utgår det bara från de kvaliteter du har i ditt lag?
Jag utgår ju först och främst för hur vi ska agera. Och sen är det olika typer av motstånd man möter som man får korrigera forechecken lite grann. Men i det stora hela så har vi en grund i allt vi gör. Sen kan man korrigera lite grann mot olika motstånd.
Okej, okay. Men forechecken, vi bokar av det då.
Yes.
En av punkterna. Ja. De andra två.
Hemgång.
Mm.
Att när man inte får fast dem i forechecken, inte vinner pucken i offensiv zon. Hur kan vi fortsätta vara aggressiva? För där har man inte varit aggressiv innan. I mittzon. Det är väl det som var mest alarmerande egentligen när jag tittade siffror och video. Att det var lite för enkelt att ta sig in i vår zon.
Var det en slapphänt backcheck skulle du säga?
Alltså nej, men jag tror att det, nej, utan man ville nog mer äga insidan hela vägen. Och jag lever i tron att du behöver inte ge upp insidan genom att vara aggressiv om du gör rätt. Och där har vi hittat en väg att vara lite mer aggressiv.
Tredje då?
Tredje är defensiv zon. Och det är inte några större förändringar. Det är däremot noggrannare med detaljer kanske. Eller jag trycker, jag betvivlar inte att alla trycker på detaljerna. Men jag väljer att trycka på det på mitt sätt. Och förklara varför. Och påvisa med video varför man ska vara på olika platser. Och varför man ska ha klubban åt ett visst håll. Och hur vi spelar de typen av situationer.
Av de här tre sakerna, vad tycker du har fungerat allra bäst? Du sa att du till och med känner dig lite naiv i att det har funkat så pass bra, de här tre. Mm. Men om det är något som, är det något som sticker ut?
Hemgången och defensiv zon är det som har satt sig överlägset bäst.
Hur tycker du att spelargruppen svarade på ditt intåg då? Hur bemöttes du? Vad fick du för känsla av spelarna? Om vi tar dels individuellt men även i sin helhet av hur du bemöttes?
Men väldigt positivt. Jag tyckte det lös i ögonen på spelarna från början till idag. Jag har inte betvivlat någon, alla vill, och det vet jag att alla på den här nivån vill, så det behöver man aldrig betvivla, men jag tycker att energin lyser i ögonen, att de vill någonting med det här, de vill skapa någonting bra, riktigt bra, och det känns skönt för mig.
Fanns det några betänkligheter kring att hoppa på det här med tanke på Hans Wallsons sorti och att han pratar om dels hot och trakasserier som han fick utstå innan han sa nej, jag lämnar det här skeppet, jag klarar inte av att styra det längre.
Först och främst så får man ju, måste jag säga att det som har hänt Hans och allt detta är ju för jävligt på ren svenska. Att någon ska behöva sluta på grund av den typen av anledningar. Det tycker jag är helt fel. Så ska det inte få gå till. Till mig själv, om det gjorde att jag hade några betänkligheter, så är svaret nej. Det kanske låter konstigt, men jag ser det här som en stor möjlighet att göra någonting bra av. Och jag känner att jag har kapaciteten för att göra någonting bra av det. Därav så hade jag inga betänkligheter kring det. Sen tycker jag det är fruktansvärt olyckligt att det ska behöva bli på det här sättet.
När kontaktar Per Kenter dig? Det är ju så att Hans Wallson säger upp sig efter Tingsrydförlusten borta. Sen går det rätt snabbt ändå, antar jag, eller?
Ja, första kontakten tas väl någon dag efter Wallson. Jag kan inte exakt på dagen. Men där börjar det någonstans. Och sen är det lite turer fram och tillbaka och vi diskuterar. Och jag börjar givetvis kolla upp allting.
Det är då du gör det här researcharbetet,
ja,
som du var inne
på. Ja, exakt. Jag börjar direkt. För någonstans så ska jag kunna svara ja när det blir sharp och när vi är i hamn rent kontraktsmässigt och allting, så måste jag ju ha gjort min research och se om jag vill ta det eller inte. Hur så jag inte drar ut på hans tid heller.
Nej, men hur många timmar löper förbi där då innan du säger yes, Per, ja, nu, men det, nu är jag redo?
Ja, men jag sa väl att jag var väldigt sugen redan från början. För jag hade ett hum om det, men sen ville jag givetvis bilda mig en uppfattning. Så att jag la ganska många timmar research på det. Jag vet inte exakt hur många, men många på de få dagarna jag hade. Så ja, oklart. Oklart riktigt. Det gick väldigt fort allting. Det var ju första kontakten togs en dag efter och sen helt plötsligt så satt jag på ett flyg upp hit och sen var det fullt ös. Och sen var det match och sen så var det ny dag och ny dag och ny dag och ny dag och nu sitter jag här.
Och nya segrar och nya segrar. Det har gått bra hittills,
ja,
i alla fall.
Ja, ja. Men man, jag säger det, för varje dag som går i den här branschen så blir man mer och mer ödmjuk och man vet hur fort det går mellan himmel och helvete.
Hade du någon form av relation med Per Kente innan det här?
Ja, alltså jag var ju sportchef i Panten. Då hade vi ju en kontakt där och sen har vi väl pratat sådär liksom och vetat vilka vi är och sådär och haft lite kontakt. Men ja, det är väl på den.
Men den typ av ishockey som han står för, hur lik är den din egen, om vi ska prata filosofi?
Ja, men den är väl väldigt lik. Och det är väl det här spelsystemet är väl någonting som jag ska inte säga att det är exakt likadant, men det är någonting som jag lett under 5 säsonger. Malmötiden och i Panten. Så jag är ju väldigt inkörd på vad det var jag skulle komma till. Och det var också en bidragande orsak till att jag kliver rakt in i det. Hade det varit en spelfilosofi som inte hade jag hade stått bakom, då hade jag inte kunnat kliva in mitt under säsongen.
Men säger, nu är inte Kent här så han kan inte svara på det. Nej. Tyvärr. Men säger han till dig då så att okej, okay, du får det här uppdraget som huvudtränare för IF Björklöven för 1,5 säsong. Men då ska du göra det på vårt sätt, på mitt sätt. Eller säger han, det är din show?
Han säger följande, att Björklöven äger sin egen playbook. De har sitt sätt att se på hockey. Den är på något sätt inte fulländad och perfekt, utan den måste ju alltid leva. Och de förändringarna jag ville göra lät han mig göra direkt. Hade han inte låtit mig göra dem så hade jag inte kunnat ta arbetet.
Ja, det var så pass alltså.
Ja, men så är det ju givetvis. När vi sitter och diskuterar och pratar så måste man ju veta att jag har mandat att göra de förändringarna. Men däremot hade jag kommit in och tagit något, slängt något från höften att det här ska vi göra, då tror jag han hade frågasatt mig. Men med stöd av siffror och stöd av video så ser ju han också att, och det är inga, alltså det är inte det att jag gör något helt revolutionerande, utan långt ifrån. Det är snarare så att vi ska vara mer noggranna i allting vi gör och göra det med ett varför.
Och jag kan tänka mig att Kente också såg de här sakerna, att det fanns förbättringspotential i
givetvis,
vissa delar.
Givetvis. Det är en smart hockeyhjärna. Så att han har bra koll på det och det är liksom inga tvivel. Han vill spela en pressande och en aggressiv hockey och en fartfylld offensiv och kunna skapa stora målchanser. Så att det är inga det är inga motsatsförhållande till varandra, utan vi vill samma sak. Sen har man olika vägar att ta sig dit. Men vi har väldigt bra samsyn so far.
Nu nämnde du ju några saker där som jag kan tänka mig är grundstenarna i Björklövens spelidé och spelsätt. Mm. Kan du grotta ner lite mer i det för ja, men min och lyssnarnas del?
Ja, men man vill spela en konstruktiv hockey där man med puck hittar lösningar. Vi vill inte kasta iväg pucken, utan vi vill ju sätta den på bladet och få fart bakifrån och kunna skapa på ingångar, men även kunna bygga ett anfall. Och vi är ju bättre på att skapa direkt på on the rush än vi är att bygga upp ett anfallsspel. Och det är en förbättringspotential, men styrkan sitter ju i omställningsspelet som är dödligt, tänkte jag säga. Men det är ju extremt bra om man kollar.
Jag känner en del Björklöven-supportrar.
Ja.
Har några kompisar som hejar på den här klubben, och jag följer även Löven-supportrar i sociala medier. Och en sak jag reagerade på efter att du tog över efter Wallson var att många vänta här nu, han är aktiv i båset, han tar fram taktiktavlan, han snackar med grabbarna. Nu har inte jag stått där, jag har inte liksom följt Wallson varje match under de här säsongerna som han har varit Björklövens coach, men det verkar ju finnas en skillnad i hur ni beter er under matcherna. Håller du med om det, och varför är du på det sättet kanske lite mer engagerad, vad det verkar i alla fall när kameralinsen ligger på dig?
Ja, jag tror inte det visar om man har engagemang eller inte i och för sig. Jag tror att Wallson har precis samma engagemang, och om man nu ska prata om honom när inte han sitter här, vilket jag inte tycker egentligen, men jag vill ändå någonstans kliva in och säga att man är olika som människor i hur man är i ett bås. Det kan vara positivt och det kan vara negativt att man är aktiv, och det kan vara negativt och positivt om du är lite mer passiv och mer analytisk och stå och titta. Så att ja, det finns nog inte rätt eller fel där. Jag själv däremot funkar som så att jag vill vara nära. Har jag någonting jag kan påverka? Det är inte jättemycket du kan påverka under matchen mer än det jag tror att jag vill förmedla. Det är en energinivå och visa att jag är på tåget ungefär, och ser jag någonting som vi kan rätta till, så gör vi det hellre under matchen än gör det efter, om det är någonting som vi kan trycka på. Sen är det ju mest feedback. Framförallt när man sätter ett nytt system, så är det ju liksom att ja, men där var du rätt, där var du rätt, eller du tänkte på det här, eller mer så.
Nu tänker jag att vi ska blicka tillbaka lite på din karriär. 32 år gammal. Det känns som att du har varit med så länge. Alltså, ditt första J20-jobb, hur gammal var du då? När du tog det? I Malmö?
Ja, när jag var i Malmö, då var jag väl... Jag hade ju ett J20-jobb först i Falun.
Ja, jag vet inte om det räknas nej, lite när det är elit.
Nej. Nu ska vi inte räkna in någonting här helt plötsligt. Nej, då stryker vi alla de åren där uppe. Så kan vi börja i Malmö istället. Jag var väl 20...
Vänta nu, jag känner mig respektlös mot Falun IF. Nu vill jag veta hur det har präglat dig som coach.
Ja, det ska du få reda på.
Ja, bra. Ursäkta. Alla som hejar på Falu
IF. Ja, för nu ska vi lyfta fram Falu IF där jag hade fantastiska år och har lärt mig hur mycket som helst. Jag fick starta ett hockeygymnasie. Jag fick vara assisterande ihop med Göran Flygis Sjöberg, en legend i sammanhanget. Jag var spelare med många av de spelarna i Division 1 som jag sen fick vara tränare för. Jag kan ju passa på att be alla dem om ursäkt, för där var jag ju extremt urusel head coach när jag fick det uppdraget.
Varför?
Nej, men jag tycker att man har ju haft massa olika tränare, och alla de har goda och mindre goda egenskaper, precis som alla människor. Och jag valde väl att suga åt mig av det goda och tänkte så här ska jag inte göra, men så ska jag göra i den situationen, så ska jag göra den, för det gjorde han och det funkar bra för mig. Och så tog jag väl beslut utifrån hur andra har behandlat mig, snarare än att jag utgick ifrån mina egna värderingar. Vilket gjorde att jag tog beslut som kändes kanon, för det hade känts kanon för mig. Men när jag fick en motfråga så hade jag inte riktigt koll på, jag hade ju inga svar, för jag hade ju inte tagit besluten efter mina egna värderingar. Vilket gjorde att jag satte mig i en del dumma sitsar. Och där lärde jag mig väl extremt mycket om att utgå ifrån mig själv och alltid vara mig själv i alla lägen, så jag kan backa upp de beslut och det jag säger. Så men jag fick lära mig den hårda vägen.
Ja, och du är ju där från 2011 till 2014, en treårsperiod.
Mm.
Men du är 23 år gammal när du kör på det här. Och är lite av en alltiallo under de där åren också, va?
Ja, det är man ju. Men det blir ju så i en mindre klubb. Men det är också det som kanske har format mig att jobba väldigt hårt för allting.
Är inte det den bästa skolan kanske? Istället för att hoppa in på U16 och endast köra det.
Jo, men jag...
Nu tog jag det som exempel.
Ja, jag hyser sån stor respekt för alla som är på gräsrotsnivå. För det är så många timmar som ska göras. Och det är så mycket saker som är utanför coachrollen som ska göras. Och de är helt ovärderliga som är på gräsrotsnivå. Och jag önskar att de fick mer tid i media än vad vi som är högt upp är. För det är de som är de stora hjältarna i sammanhanget.
Och det är inte så mycket som ramlar in på lönekontot där heller direkt.
Nej, utan det är jobb och sen är det rätt in i det. Och så att alla ungdomstränare och juniortränare ska ju bara sträcka på sig och känna att de är extremt värdefulla i det här. Utan dem så kan ju inte vi ha någon verksamhet heller. Och det har format mig väldigt mycket, tycker jag. Att jobba hårt, komma med energi hela tiden. Det var också folk som jobbade när man hade division 1 som nästan alla jobbade. Kanske hade en sketdag på jobbet, men likförbannat kom de dit och garvade och liksom var redo att köra. Och det är ju sjukt imponerande att kunna ha ett vanligt jobb och sen så ska du spela division 1 ovanpå det. Stor respekt för alla där och det har format mig på ett bra sätt. Tycker jag har blivit ödmjuk inför uppgiften.
Malmö snappar upp dig, lyfter in dig på J18-nivå och sen tar du klivet upp i 20. Hur skulle du säga att den här tiden formar dig och vad du vill göra rent hockeytaktiskt?
Ja, men i början har man väl kanske inte en riktig identitet, vill jag inte påstå att jag hade i Falun. Där gjorde man ju det man trodde på där och då, och liksom det var ju mycket att sprida energi och sätta någon form av prägel på laget så, men man hade väl inte kunskapen riktigt, ska jag inte påstå. Inte ens en tiondel av vad jag har idag. Så man har ju fått lära sig på vägen. Sen kom jag till Malmö och hade en grym tid där, och där Björn Hellqvist var tränare från början som lärde mig sjukt mycket hockey. Detaljer. Ett spelsystem. Och sen hade jag Kolla som assisterande tränare som också var inkörd, hade spelat i Björns system och hade bra koll, som också lärde mig väldigt mycket. Sen var ju mentaliteten i Malmö något helt annat än vad jag var van vid. Det var lite mer vassa armbågar. Man fick ju lära sig liksom att hantera det på ett annat sätt. Det var ju en stor stad, jag är liksom inte van vid det. Så det var ju en annan miljö, tuffare miljö. Lite mer do or die. Och så man blev lite mer hårdhudad. Det var kanske första gången man tog orden i sin mun att jag är bra på det här. Jantelagen fick läggas lite åt sidan och kunna faktiskt erkänna för sig själv att men det där har jag gjort bra.
Lite skånskt kanske,
ja,
ska säga.
Ja, så faktiskt.
Den mentaliteten, ja, som gäller.
Ja, och det var också grym tid för mig. Om inte rent hockeymässigt så även personlighetsmässigt.
Men när jag hör dig prata så kan jag tänka mig att du blev kraftigt influerad av Björn och att det han lärde dig där.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Och har följt med ända fram till idag.
Ja, alltså han har ju...
Av alla tränare skulle säga att han är den som har påverkat dig allra mest.
Du vet, det är så svårt att säga. Men det är klart att han har påverkat mig. Men även Peter jobbar ju mycket med och som har lärt mig sjukt mycket. Sen vidare till Roger Rönnberg och Erik Lignell som är där som statistiker och Näslund och Kribba och alla som var runt där och även Sjöström och de här som var runt.
Snackar om Frölunda
gänget. Frölunda. Mm. Och liksom där var ju, där tog man ju kanske en nivå djupare in i saker och få en förståelse. När jag kom dit kände jag mig också som en rookie och fattade knappt någonting och fick lära mig mycket därifrån också och var mer inte tro så jäkla mycket eller tycka så mycket utan man måste stödja allting med
släppa magkänslan helt
ja,
enkelt.
Ja, släppa magkänslan och ta reda på om det är sant eller inte.
Och gå hårt på datan, är det det de har
lärt dig? Ja, både ja och nej, men du måste stödja det med både video och data. Du kan ju inte bara välja något av det utan och sen även så är det ju känslor bland spelare och olika typer av spelare som ska utföra sakerna, så att det är ju inte svart eller vitt och det är ju inte bara statistiken som säger sanningen eller inte bara videon som säger sanningen eller, utan det är ju spelare och människor också som är där.
Men när du lämnar Frölunda 2020, då säger Roger Rönnberg till, tror att det är GP, nu parafraserar jag, men så här, det är jättebra med unga drivna människor, men ibland så kanske de skulle ha lite mer tålamod. För du lämnar ju redan efter en säsong som assisterande till Roger. Och mellan raderna verkar det som att han tyckte att du hade lite bråttom i den situationen. Hur blickar du tillbaka på det? Och håller du med honom?
Ja, men det gör jag nog. Det gör jag nog. Jag håller nog med han ganska kraftfullt.
Du borde ha sannat.
Nej, men jag har ju tagit beslut. Jag tog ju beslutet och inte var kvar. Och det är klart att man kan vara efterklok i allt. Men hade jag fått bort dem? Ja, det hade jag kanske. Det är klart att jag förstår vad han menar och jag har stor respekt för Roger som är en fantastiskt duktig hockeytränare. Och lärt mig jäkligt mycket av honom. Så ja, det kanske hade fått bort dem.
Det där året som sedan kommer i Brynäs. Alltså, vi skulle behöva en timme för att sammanfatta det. Men jag vill att vi börjar där det slutar. På en buss hemifrån Oskarshamn i slutet av grundserien 2021 så får ni veta att, ja, du och Peter Andersson då, att nej, ni får inte vara kvar längre i den här föreningen. Men du hörde via omvägar, via Peter först, och klubben meddelar inte dig som jag har förstått det. Nu när det har runnit lite vatten under broarna, vad tycker du om den hanteringen just under de där dagarna?
Det är klart att den hanteringen kunde varit bättre.
Diplomatiskt sagt.
Ja, men det är klart att det kunde varit bättre. Men jag tror också om man inte isolerar en händelse i det här utan att man tittar på det ur ett större perspektiv, så det är klart att man hade en känsla av att det kunde ske. Alltså, vi presterar inte tillräckligt bra. Punkt. Så enkelt är det. Det är jag den första att skriva under på. Det är för dåligt. Och hänger man löst då i hockey? Ja, det gör man. Det är en resultatbaserad bransch. Kunde det sköts bättre? Ja, det kunde det. Hyser jag något agg mot Brynäs nu? Nej. Önskar jag dem all lycka? Ja.
Inget agg alls?
Nej. Finns ingen anledning för mig, och jag tror inte det hjälper mig överhuvudtaget heller, om jag ska vara helt ärlig.
Beror det på att de personer som styr klubben då inte är kvar?
Nej, utan jag tror inte att någon gör det av illvilja eller vill mig illa. Jag tror däremot att man hanterade det på, det var väl stressat där också, som för alla andra, och man hanterade det på kanske felaktigt. Jag tycker givetvis att det var felaktigt, men jag kan ha förståelse till att det blev som det blev också. Jag är inte bitter, jag är inte arg, jag är inte besviken. Jag har gått vidare, jag har lärt mig mycket av den. Jag fick för första gången på de här 11 säsongerna jag varit tränare tiden att reflektera, fundera, gå igenom vad som varit bra, dåligt, hur jag fungerar i olika situationer. Att faktiskt kunna stanna upp och njuta någon gång, det har jag aldrig någonsin gjort.
Det kanske är bra att det sker i det här skedet av din tränarkarriär också, när du är hyfsat ung och har en lång tid framöver innan du kommer att lägga bort taktikskolan för all framtid?
Ja, det har inte gjort mig. Det är klart som fasen att det var inte kul att få sparken. Nu sitter jag och ljuger om jag säger det. Det var ju jättetungt där och då. Det blir ju som att någon spräcker en ballong. Det, luften tar bara slut. Och man börjar ifrågasätta sig själv. Man börjar fundera i olika banor. Vad har man gjort? Vad har man inte gjort? Har jag gett mitt allt? Har jag inte gett mitt allt? Sen när man har gått igenom det där de dagarna och man har låst in sig i ett rum, så landar man i olika saker och ting, och sen får man ju gå vidare. Och sen har jag haft mycket tid att kolla hockey, mycket tid att fundera över vad jag ska göra när jag får ett uppdrag, hur jag ska vara, vem är jag, hur fungerar jag, när är jag som bäst, när är jag som sämst, och vad tror jag på?
Det där ska vi prata mer om, men jag släpper inte Brynäs helt och hållet än, för att du har ju varit i de där korridorerna.
Ja.
Och det är ju en förening som fortfarande blöder, skulle jag säga, och har varit inne i en ond spiral under flera år sedan SM-finalen mot HV71 2017. Vad är det som gör att Brynäs aldrig repar mod och hämtar sig och liksom börjar stegra rent utvecklings- och resultatmässigt enligt dig?
Hade jag vetat det så hade jag inte suttit här.
Nej, det är ju precis sant. Men du kanske har en analys nu när du har landat.
Ja, både ja och nej. Jag tror att det är en klubb som är i förändring just nu. Jag tror att ger man det här tid och man har tålamod och orkar vara konsekvent i det man vill göra, så tror jag det kommer bli bra. Så tror jag.
Så Mikko Manner, Alsen, Gram, det är en trio som du tror på rent sportsligt för klubben då?
Jag behöver inte peka ut enskilda personer, utan jag tror att kan man vara konsekvent i någonting och man kan jobba tillsammans i en synkad trio, eller hur många det nu ska vara, och ha en gemensam tro på någonting, så tror jag man kan ta sig väldigt långt.
Hur löstes kontraktet med Brynäs? För det var ju löpande.
Ja, det var väl en... jag ska säga att det är mellan Björklöven och Brynäs faktiskt. Jag har inte lagt några större värderingar hur det där gick till, men det är löst i alla fall.
Ja, de skickade ut pressmeddelandet efter att det var löst i alla fall, inte som Malmö gjorde med Peter.
Nej, det var löst innan det kom ut.
Så allsvenska Björklöven har en del att lära till SHL Malmö i den frågan i alla fall, kan man säga. Du bara nickar lite för att lyssna det här. Vi gör ju en podd som jag måste berätta vad som händer här i rummet i Björklunds katakomber där vi sitter i coachrummet, och du har inte ens, ja, kan du allt, alla rum och korridorer här och så? Då är det svårt att hitta kaffe till mig i alla fall.
Ja, jag vet inte vad, jag ska kolla sen med materialen vad kaffekannorna är någonstans. Jag hittar inte dem, jag hittar kaffe och filter och allting, men inte själva kannan, så det var svårt att brygga någon kaffe till dig. Nej, jag skulle upp på kontoret innan idag, så frågade jag Vainio, var ligger det? Då pekade han åt den sidan här till vänster. Så jag gick upp dit, kontoret låg till höger, så att jag gick där och rotade lite. Han hade inte heller koll, men
nej.
Ja, jag hittade dit till slut, så att nej, jag har väl inte superkoll på allting. Vi har mest varit på roadtrip här nu, så att inte jättemånga timmar i hallen.
Spelar han på fredag, Vainio?
Oklart.
Okej, okay. Men 50-50 typ eller?
Extremt oklart.
Okej, okay. Ja. Det där året som du har, det är ju nästan ett år som du var borta från hockeyn. Och du säger att du lärde dig väldigt mycket om dig själv. Både saker som du kanske trott på och sedan saker som du började ifrågasätta. Ska jag fortsätta med det här i mitt ledarskap? Kan du singla fram en grej här som du verkligen har förändrat i dig själv?
Nej, alltså, det är så jäkla svårt, för det är ganska komplext allting, men i grund och botten så vill jag ha ett ledarskap som är extremt ärligt, och jag vill kunna skapa en trygghet.
Har det varit oärligt innan?
Nej, det har det inte varit. Nej. Men ibland känner man att man behöver ta smidiga vägar ibland, och så kommer det alltid vara, men att alltid utgå ifrån mina egna grundvärderingar i varje situation hela tiden. Sen har jag lärt mig mycket på vägen, liksom involvera spelare i olika typer av beslut, och sen vissa beslut lär man ta själv ihop med ledarstaben, men att kunna vara, jag ser inte mig själv som att jag ska bestämma allting till höger och vänster, det är inte det det handlar om, utan vi gemensamt ska göra det. Vi har ju jättekompetenta tränare här inne som hjälper till. Vi har sjukt stor kompetens i våra spelare. Det vore dumt, rent ut sagt idiotiskt av mig, att inte ta nytta av de resurserna som finns och den kunskap som laget besitter.
Så du gillar att fördela ut ansvaret till spelargruppen ganska mycket då? Att
ja, men jag vill ha med dem i olika typer av beslut vi tar, och sen kan inte jag rätta allting efter hur de vill ha det, utan men vi ska ha en gemensam syn, och när vi klubbar någonting så klubbar vi någonting, då är det så. Men jag vill absolut ta med dem på tåget. Annars så tror jag det blir väldigt svårt att göra en förändring.
Du har ju varit ASS-tränare, huvudtränare, sportchef. Vilken roll gillar du bäst?
Huvudtränare.
Varför?
Jag gillar väl den typen av roll där man får fördela ut arbete på andra och kunna ägna mig åt det som är min styrka kanske. Som jag anser är att se till så att folk mår bra i min omgivning, men också prestera utefter max vad man kan.
Det där var lite Roger Rönnbergskt faktiskt, det svaret. Ja. Han har ju varit med i podden tidigare och pratade lite om sig själv och sitt ansvar på det där. Att man har någon slags paraplyöverblick nästan. Så uppfattar jag i alla fall.
Ja, men det, alltså jag säger återigen, det är klart man inspireras av folk man jobbar med, och Roger är en av dem jag är inspirerat med, och Peter en annan, Björn en annan och många där fler. Så att det är väl klart att man snappar upp saker och ting som är bra, och sen så tittar man på sig själv, hur är jag, hur kan jag använda detta på mitt sätt och hur jag är som människa.
Men det behövs en sån stor dos av prestigelöshet här, tänker jag. Att man måste våga lita på sina assisterande och även på spelarna.
Ja, men utan prestigelöshet i det här så tror jag inte man blir långvarig. Det är min syn på det. Jag tror att du måste vara prestigelös. Jag skiter väl fullständigt i om det är jag som har gjort så att de ger mål i powerplay, eller det är någon annan som har gjort det. Eller huvudsaken är att vi gör mål i powerplay, eller att vi skapar målchanser.
Men är det inte lätt när någonting fallerar att börja peta i det? Men jag kan ju det här allra bäst. Jag vill inte att Lahti eller någon annan ska ta hand om det. Nej, eller Stefan Öhman.
Jag menar Lahti är PK-ansvarig, men skulle han ha en bra idé för powerplay, det är klart han ska säga det. Till Stefan. Och till mig. Det, så måste det vara. Vi måste kunna jobba i varandras också. Om det nu är någonting. Ser man någonting som kan bli bättre, då får du inte sitta och hålla på det. Det gäller ju spelarna också. Upplever, och så är det ju. Jag vet nu senast häromdagen så kom Gerard med en grymt bra grej i PK till oss, som Lahti direkt snappade upp, och det här kan vi använda.
Skedde det på träning eller match?
Det skedde, samtalet var väl innan match, och det skedde igår som han kom in och ritade upp vad han tänkte och vad han tyckte.
Och då har Björklund ändå haft ett bra boxplay under den här säsongen.
Ja, Robban har gjort ett grymt bra jobb där. Och det känns tryggt och stabilt. Peppa, peppa. Man vågar knappt säga sådana saker.
Nej, exakt, nu när slutspelet närmar sig allt, ja. Också. Men Gerard där då? Vad är det han, vad var han anmärkte på?
Ja, det var lite i pressen kan jag säga.
Okej, okay. Ja, du vill inte gå djupare in på det? Nej, jag förstår. Hur ofta är det man tar till sig av spelarnas idéer och faktiskt gör de förändringarna, och hur ofta händer det att du bara kasserar dem helt och hållet?
Ta till sig gör jag med allt. Sen måste man ju kolla så det finns någon validitet i det. Är det bra eller är det inte bra för laget?
Och det stödjer du då i video och datan?
Ja. Så, men att lyssna och ta åt sig, det vore ju ett tjänstefel att inte lyssna och ta åt sig. Så det är klart vi gör det.
Gällande video så förstod jag det på dig precis innan vi började den här podden, att du vill börja jobba lite mer med individuell feedback till spelarna. Och att det är någonting som du ser att det finns potential i Björklöven att göra ännu mer av. Varför är det viktigt, skulle du säga, för att Björklöven ska bli bättre?
För att jag tror inte det finns någonting dåligt med att se dig själv på isen eller framförallt inte om du, det finns ju alltid saker att förbättra och du ser det och man kan pausa, man kan spola tillbaka, du kan kolla på massa olika detaljer. Och jag tror att det är grymt bra för spelarna, sitta i backpar eller själv, i en line eller inte i en line, i powerplay, vare sig det är för dig själv eller för hela enheten. Jag tror att alla de bitarna du kan skapa en samsyn med de du spelar med är positivt. Om jag vet hur Rahimi vill göra i defensiv zon så kan jag ju anpassa mig. Okej, jag vet att han vill göra detta. Sen kanske det inte blir så, men han vill skapa den här genom att göra så här. Då får jag en större förståelse för vad det är han vill uppnå för någonting.
Men alla SHL-klubbar jobbar ju på det här sättet. Eller i alla fall mer apart än vad jag vet. Är du förvånad att Björklöven inte har gjort det tidigare?
Jag vet ju inte om man har gjort det eller inte, det ska vi säga.
Okej. Men när du kom in här så var spelarna inte vana vid det i alla fall. Eller?
Oklart.
Oklart, okej. Kommer du sätta in det elementet redan nu under säsongen och in i slutspelet? Eller vill man inte peta för mycket när det börjar bli de här heta, täta matcherna och allt går ett?
Huvudsyftet är att vi ska utvecklas varje dag. Alla spelare ska bli bättre. Och då måste vi. Då handlar det inte om in och peta, utan det handlar om att hjälpa och skapa goda vanor egentligen. Och där är det viktigt med video. Det är viktigt med feedback. Det är viktigt att lyfta saker, vare sig det är på det privata planet eller det är hockeymässigt. Vi måste vara öppna mot varandra. Så att ja, vi kommer börja med det. Framförallt kommer väl Robban och Stefan göra det mest. Då jag lär hålla lite i helheten här nu till en början. Och det blir kanske lite mindre av den varan för min del. Men min tanke är att jag ska kunna sitta också. Och vara, men det blir svårare i början att sitta flera timmar med spelarna. Jag måste hålla i dem i lite större saker just nu. Det här med vårt system då, så att vi sätter det och vanorna i det. För det handlar ju, som Roger brukar säga, om vanorna snarare än att det är systematiskt.
Ja. Jag såg det när jag kom in i tränrummet att du hade Björklöven vita hästen på din dataskärm och att du sitter och analyserar den. Vem är the go-to guy när du ska använda ett positivt exempel för spelargruppen?
Det är ganska många, ska tilläggas. Med det vi har pratat om i defensiv zon just nu så är det Hutchings som håller sig väldigt bra i positionering.
Jag tänker Björklöven support. Vänta, vad sa strålen nu?
Ja, det får man tänka. Men när man sitter och kollar på det i detalj och de sakerna vi tittar på så har han gjort väldigt, väldigt mycket bra saker.
Vad är det han gör rätt då?
Han ligger rätt, han gör de detaljerna vi har pratat om. Har klubban på rätt ställen, små detaljer. Men gör de sakerna bra.
Snackar du som att han var på väg att aktioneras ut där innan deadline, men du är rätt glad att han blev kvar i Löven då?
Ja, absolut.
Det här är ju en, vi ska avsluta det alldeles strax, men det är ju en bred trupp som Björklund förfogar över. Nu är det några på frånvarolistan här, 4-5 stycken som eventuellt kommer tillbaka den här veckan som vi sitter och spelar in eller in mot slutspelet. Och jag tror att ni kommer kunna gå väldigt långt och hota om den där SHL-biljetten. Vad ger du er för chanser att klå BK Karlskoga, Mod och HV71, om det snackas om? Men ni är ju där också såklart, en av kandidaterna.
Jag vet inte om jag ska ge mig in i någon gissningslek hur långt vi kan komma. Men jag tycker att vi har saker som gör att vi kan störa ut många lag. Sen handlar det någonstans om i slutändan att det kommer vara små marginaler. Det gäller att vi skapar situationer där vi kan få marginaler med oss genom att göra rätt så mycket som möjligt och jobba så hårt som möjligt för att få de marginalerna på vår sida. Så det är väldigt svårt att säga om. Det är jättemånga bra hockeylag som slåss om det. Och det kommer vara små marginaler som avgör i slutändan. Och det gäller bara att vi gör allt vi kan för att ha de marginalerna på vår sida. Så det är svårt att säga. Jag tror att alla tränare tänker ungefär som jag gör i det här. Och jag kommer göra allt i min makt för att vi ska ha de marginalerna på vår sida. Och hela vi som lag och grupp kommer göra allt vi kan för att ha de marginalerna på sig.
Och man kan vara rätt säker på att publiken här inne kommer att göra allt i sin makt för att Björklöven ska tillbaka till SHL.
Ja, och det känner man. Det är
bra tryck här inne.
Det är väldigt bra tryck och det får förunnat att få stå i ett bås där det är faktiskt sånt här jäkla tryck. Och man ser på spelarna också så fort vi spelar hemma. Det blir något helt annat. Det blir lite som en fest. Det blir lite tryck i grejerna och lite glädje och lite energi på köpet. Den här sjätte spelaren ska man inte underskatta.
Verkligen inte. Nu är klockan 13.21 och då undrar man ju när blir den dagens första måltid för Viktor Stråle?
Ja, det kan man undra. Jag tänker mig kanske om en timme.
Jaha, vad är det då? Lunch eller middag? Eller?
Ja, det blir någon hybridvariant tror jag.
Du måste börja räta upp dina rutiner där kring maten tycker jag.
Ja, det behöver jag absolut göra.
Jag ser att du har fått i dig någon snus va?
Ja, ja. Det tar jag.
Här var det skrämmande om du varken drack kaffe eller snusade som hockeytränare.
Ja, ja, någonting gör jag.
Vissa saker finns ju i tränarmallen. Att så här, men man ska ha kaffe, man ska snusa, man ska sitta på kontoret dygnet runt känns det som. Man måste ju försaka så mycket som tränare.
Ja.
Alltså det är dygnet runt jobb i princip 10 månader.
Ja, det gör man. Det gör man. Jag ljuger om jag inte säger annat. Det går ju ut över min sambo. Nu är hon extremt förstående i min situation och har sitt egna liv, vilket är tur. Och,
är hon med upp till
Umeå? Inte just nu. Hon kommer till nästa säsong sen. Men nu är hon kvar i Gävle och jobbar där. Men så hon har ju sitt egna liv och träna mycket och gör de här sakerna som gör att hon inte sitter och väntar på mig hemma. Hade hon gjort det så hade det nog varit väldigt jobbigt att hålla på med det. Utan hon har sin grej hon kör och det och jobbar mycket. Så att det är ju en fördel. Men sen absolut, det går ut. När man flyttar runt ens barndomskompisar och så där träffar man inte lika ofta. Familjen träffar man inte lika ofta. Så det är klart att man försakar saker. Men jag försöker ju hålla kontakten så gott det går med alla som betyder någonting för mig och försöker köra en catch-up på sommaren.
Viktor Stråle, stort tack för att du är med i Hockeypuls podcast och snackade din egen karriär och Björklöven och även framtiden. Vi får se vad den innehåller. Du vill inte sia om den och det kan jag förstå. Man vill inte jinxa något i de här tiderna.
Nej, det vill man inte. Men det har varit väldigt kul att vara med här.
Härligt. Och vi säger tack till alla som har lyssnat på det här också. adam.johansson@expressen.se om ni har några funderingar. Sen så kan ni följa oss på Instagram också. Sedan 4-5 dagar tillbaka så finns det ett konto som heter Hockeypuls där. Så ratta in det, följ det rättare sagt. Så får ni alla uppdateringar om alla avsnitt resten av säsongen. Nu säger jag och Viktor Stråle tack för oss. Hoppas att ni får en fortsatt fin dag. Oavsett var i Hockeysverige ni befinner er. Tack och hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Klas Gran.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen. Jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.